Bildningsradion.
Det surrar av humlor i doftträdgården som jag besöker en julig dag. Min guide är trädgårdens skapare, Sven-Ingvar Andersson, pensionerad professor i landskaps- och trädgårdskonst vid Konstakademin i Köpenhamn, men fortfarande i full färd med att skapa grönskande oaser. Följ med oss in bland dofterna. Vi har vandrat upp i Brunnskogen ovanför Brunnsparken i Ronneby. Och här öppnar sig på ena sidan en stor äng med betande fån i det höga gräset. På den andra sidan har vi Brunnsberget med sina stora mossbeklädda stenblock och höga lövträd som skapar en liten grön sal ovanför våra huvuden. Och tittar vi framåt i riktning efter den lilla grusvägen så öppnar sig någonting oväntat. Här reser sig en rad pelare, så har de överliggare och allt är inklätt av växter i skiftande färger. Det ser ut som om det skapats någon form av örtasalar här framför oss.
Ja, det är det kanske också. Det är doftträdgården. Och pelarna, det är något så precis som betongpelare. De står till ett antal av ungefär 100 i raka linjer. Men så att man inte ser mer än enstaka av dem. Och det beror på att de är huvudsakligen dolda av slingerväxter. De pelare som vi har närmast oss, som vi strax går in under, de är 4 meter höga. Och när vi har promenerat färdigt upp till den motsatta änden så hukar vi oss under pelare som inte är mer än 2 meter höga. Och samtidigt så har vi stigit upp för en backe.
Och sen så finns också naturligtvis rabatter fyllda av gröna växter, grågröna växter, höga och låga. Och här kommer dofterna emot mig. En doftträdgård, hur bygger man en sån?
Ja, en doftträdgård ska man ju försöka få till att dofta förstås. Och det kan man göra på olika sätt, men vi bestämde oss för att vi framförallt skulle kombinera slingerväxter och sådana växter som doftar i skugga. Och det vill säga att många av de växter som doftar, det är just skuggväxter. Det är sådana som lockar insekter med sin doft. Och då behöver de inte göra så mycket med färgen. Så ofta är det sådana växter som har relativt oftast rätt svaga färger men doft. Här vid ingången där det fortfarande är mycket sol, där står också lavendel. Det stryker man här med händerna eller bara med byxbenen så får man doften utav lavendel.
Här kommer så många dofter emot mig nu. Jag kan inte identifiera dem alla, men däremot så ser jag ju här framför mig kaprifolen, känner jag igen.
Det är mycket kaprifol. Kaprifol är den slingerväxt som doftar mer än någon annan. Och jag har 2 sorters kaprifol. Det är den som kallas för äkta kaprifol. Så när vi kommer här 5 meter längre fram så börjar ett nytt stråk av en lika lång rad utav den svenska kaprifolen. Det är den som heter Lonicera periclymenum.
Den här doftar inte så mycket.
Nej, men det beror också på det att det är fel tid. Det är redan för varmt. Så hade vi varit här tidigare eller om du kom tillbaka hit i kväll när klockan är 7 eller 8 så är doften annorlunda.
Och den blommar verkligen rikligt just nu. Det är de här små gulvit rosa blommorna och de är alldeles fyllda pelarna av de här blommorna.
Ja, de hänger ner längs den här raden. Fortfarande är det så att det är öppen himmel mellan pelarraderna. Slingerväxterna hänger ner som draperier längs kanterna. Mm. Och den ena draperiraden det är kaprifolen. Jag tycker man ska passa på att ge det rådet att när man planterar kaprifol så ska man hellre plantera svensk kaprifol. Av den enkla anledningen att den så kallade äkta kaprifolen som kommer från Sydeuropa, den blommar 14 dagar. Och den här svenska den blommar 2 månader.
Innan du vandrar vidare, här doftar så sött. Det måste vara den här jasminbusken här bakom.
Det är säkert jasminen som doftar. Jasminen hör ju till doftbuskarna också. Det ska man också vara uppmärksam på. Olika sorters jasminer doftar olika. Det är precis som med rosorna så är det så att man för sådär 50 år sedan började ta fram jasminbuskar med stora blommor men utan doft. Och då gick man miste om mycket. Jag tror att det här är en dvärgform, kan man kanske kalla det, som heter Mont Blanc.
Här finns också jättelika, visst är det pionbuskar, inte det mörkröda som min mormors, men stora, stora, skära rosa blommor.
Ja, pioner hör till 20-talet. Då blev de så populära. Det är japanska och kinesiska former av pion. Man talar om bondpion, som är den som på latin heter Peonia officinalis, och den här som heter, tror jag, Lactiflora. Och sen finns det en massa varianter. Den här har det mycket tilltalande namnet Sara Bernard. Namn efter den stora franska skådespelerskan. Yeah. Och det kan väl passa rätt bra sådär. Mycket fylld, mycket stor. Det är det som bilden av en riktigt fyllig barm. Doften motsvarande.
Då måste jag lukta på den. Jag vill se, jag ska schasa bort humlarna först där.
Pion-doften är helt annorlunda än rosendoften. Den är lite, om man får säga det, lite besk samtidigt.
Och lite vaniljartad, eller?
Kanske lite vanilj också.
Vi började ju ner till här i doftträdgården, och i takt med att vi vandrar uppåt så blir den lägre och lite trängre, tror jag. Det är som om vi går in i grönskande salar. Och här tog vi ett steg ut från grusgången och ut på en liten barkgång och hamnar framför ett jättelikt buskage av någon form av rosor. Det är många meter högt.
Ja, det är en utomordentligt frodig ros som heter Helene. Och här är den 6 meter hög, tror jag. Nej, jag överdriver kanske, men 5 är det väl?
Säkert, ja.
Och går man in under dem så är man ju verkligen inne i en doftande sky utav rosor. Och här kommer inte en solstråle ner. För här är ett tak utav rosor som är alldeles tätt.
Ska vi se, så kommer vi ut igen på andra sidan.
Här har vi kanske den vackraste bilden utav rosen. Där den ligger som en stor, stor kudde.
Och den är verkligen översållad av blommor. Det är inte mycket grönt som sticker fram mellan alla de här små gulvita rosorna.
Nu vet jag inte hur det är precis nu, men när jag var här för 2 timmar sedan så var det ett ihållande surr utav bin och humlor. Så jag antar att det blir rosenhonung här i närheten.
Och en mjuk rosendoft.
Vi doftar på den alldeles riktiga rosen också. För alla rosor doftar bäst när de är alldeles nyutslagna. När de är så här gula, då är de nya. Och då doftar de. När de har blivit vita så har biet, som, eller humlan är det väl som så där, redan varit där. Och ja, de har hittat en gul blomma där. Det är där som finns nektar. Och då står vi framför en grupp utav växter med mycket sköra blad som påminner om ormbunke. Och det är inga blommor nu. Men hade vi varit här för 14 dagar sedan så hade det här varit doften utav myris odorata. Myris odorata, spansk körvel. Ska man gärna ta tåg i också. Och den är så stor och frodig som man kan ta så där ett par centimeter av dem. Och lukta på den efter det att man har krasat samman bladen, så upptäcker man det att den doftar som kungens av Danmarks bröstkarameller. Mm.
Eller anis.
Eller anis, ja, just det. Det är en växt som är nära besläktad med anis.
Här har vi också nått fram till de vackra gula liljorna som vi såg tidigare.
En tät grupp av citrongula blommor. Och det är daglilja, Hemerocallis. Nästan säker på att den heter Hemerocallis flava. Flava betyder gul. Och den har också en markant doft.
Och de måste jag få sniffa lite på. Vi ser. Mm. Ah, en varm, pudrig doft.
Ja, ja, det var nog en mycket bra beskrivning. Varm, pudrig doft. Men och också en färg som jag tycker mycket om. Den här mycket rent gula. Klargul som mogna citroner.
Vad har du här för små, söta, nästan lite blygsamma, bleka blommor?
Det här är en växt som heter stjärnblomma. Och det är direkt översatt från latin. Den heter astrantia. Och den är inte farligt mycket att se. Nej. Men tittar man noga på den så är varje enskild blomma ganska utsökt. Den har ingen behaglig doft.
Det luktar nästan lite unket.
Det gör det. Den luktar utedass. Och det är ganska märkligt att en del av växterna, de har alltså aslukt och lockar insekter på det sättet. Jag upptäckte det när jag hade sett den hos Ulla Molin på hennes utedass. Med en kombination av astrantia och blad av talictrum. Mycket vackert. Så den imiterade jag och satte på middagsbordet. När jag då upptäckte vad den verkligen kunde och förstod anledningen till att Ulla Molin hade placerat den på dasset. Men jag tycker det hör till en doftträdgård att man har olika sorters dofter. Går vi längre fram här så finns det en som har en besläktad doft som i litteraturen beskrivs som antingen illaluktande eller utomordentligt väldoftande. Det är valeriana. Valeriana har just en sån doft som jag tror är mycket erotisk. Och den balanserar liksom ambra på gränsen mellan utsökt väldoft och det kvalmiga.
Den är lite svår att bestämma vad den egentligen.
Den är mycket svår att bestämma.
Ganska mörk doft.
Men det är en sån doft som finns i exotiska parfymer.
Det är alltså väldigt höga stänglar. De är nästan lika höga som jag, en del av de här. Och så i toppen då små, pyttesmå vita blommor.
2 millimeter stora blommor, men mängder.
Och klasar av dem då, ja. Nu har vi klivit in här under pergolataket. Där en annan fantastiskt frodig växt breder ut sig ovanpå och runt pelarna och ut i gången. Gröna blad och ganska märkliga blommor som sprider ut stora klasar, men där blommorna bara blommar på enstaka ställen så att de blir lite glest placerade, vita. Det är en vacker växt.
Det är en vacker växt, ja. Det är klätterhortensia. Och det som är märkligt med de blommorna, det är att det är som ser ut som blommor, det är bara sken. Det är låtsasblommor. Det är lockblommor.
Jag är lurad alltså. De här
lurad,
små vita blommorna är inga blommor.
Det är inga blommor. Nej, det är bara, de är sterila. Men däremot så finns det en massa små grejer mellan de här stora. I varje fall 10-15 gånger så många. Och det är de egentliga blommorna.
Det ser ut som små tunna trådstjärnor kanske.
Just det. Om den har en doft, det kan jag faktiskt inte lova. Men den är bra till att ge så mycket skugga att man kan odla myskmadra. Myskmadra tycker jag om, inte minst på grund av sitt namn. Man kan riktigt förstå att myskmadra doftar. Det är den som står här.
Det är en liten matta här av små stjärnor i grönt.
Just det, och det är någonting som vi försöker utveckla här också. Att det är en grön matta utav låga växter under pelarna. Det är planterat nu in också rätt mycket konvaljer som ska kunna bidra både till mattan och till doften.
Doftar dessa någonting, myskmadra?
De doftar, om de då bladen doftar har jag aldrig tänkt på, men det gör de väl? Jo, det gör de. Men framförallt så doftar blommorna. Det är en växt som man odlade i, den finns förvildad också, man odlade den i gamla dagar. Och i Danmark är det fortfarande tradition att man gör en krans. En sådär 5 centimeter tjock, 20 centimeter vid krans av myskmara just när den har kommit upp. Och då har den en stark doft av vårbröd, det är kumarin. Och man stoppar de där skotten på brännvin också och får då en mycket bra medicin, sägs det.
Mm-hmm. Det låter mustigt. Är den här lilla, lilla vita, det är blomman kanske här?
Ja, då hittade jag en liten blomma som har blivit försenad.
Ja. Små, små, söta, fyrbladiga vita blommor. Och en ganska myskaktig doft, ja. Jag har nått nästan toppen av anläggningen nu.
Det har blivit lite för mycket buskar här. Men annars är det så att efter det att man har gått in i fullt ljus och mellan smala ridåer av slingerväxter och har passerat i tätare och tätare slingerväxtskugga och kommit in under detta som är nästan ett alldeles tätt tak och mörkt och med låga pilar. Efter det så kommer man ut så öppnar sig trädgården igen.
Det är principen för doftträdgården här.
Det är principen, ja. Att man på det här viset ska tränga in i doften och så slippa ut igen.
Behöver man en god näsa för att göra en doftträdgård?
Jag tror att alla människor har en god näsa. Men därmed så tror jag att man reagerar mycket omedvetet på doft. Men dessutom är det så att doftminnet är mycket starkt. Det är ju många som har omvittnat det att man kommer till ett ställe och plötsligt så kan man med hjälp av doften uppleva någonting som man inte visste att man kom ihåg. Men som man upplevde kanske för 20, 30, 40, ja i mitt tillfälle kunde jag kanske säga för 70 år sedan. Eller i alla fall 65. Och det är ganska märkligt.
Nu när vi står här högst upp, det kommer en svag bris nerifrån från där vi började av doftträdgården och drar upp genom pelararkaderna här. Och det kommer dofter som är så flyktiga och svårfångade. Jag kan inte säga riktigt vilken växt det är som har lyckats nå fram till oss just nu. Men det är njutbart, eller hur?
Jo, men det skulle också vara omöjligt. Man kunde identifiera de här dofterna, för nu blandar de ju sig med varandra. Och skulle man nu vara riktigt ambitiös så skulle man säga att då har det blivit en symfoni utav dofter. Men en symfoni består ju också av många toner som tillsammans bildar klangen.